Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Kunglig koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej Roger!
Ja men hej Sara!
Många som lyssnar här och är kungligt intresserade har ju säkerligen väldigt bra koll på dig. Men för de som inte har det kan väl du ta och presentera dig lite?
Ja, jag kallas faktiskt för Royal Roger och det är ett smeknamn som jag har fått av Dominika Persinski. För jag är rätt synonym med mitt intresse för det mesta som rör den kungliga världen. Ett intresse jag faktiskt har haft sedan barnsben. Och nu har jag förmånen då att sedan 10 år tillbaka arbeta på heltid med det här. Och jag är bland annat då SVTs expertkommentator. Så jag har jobbat med alla SVTs sändningar sedan 2010. Då kronprinsessan gifte sig med Daniel Wessling. Och jag har också drivit i många år och är fortfarande chefredaktör för en tidning som du också jobbar för som heter Kungliga magasinet som nu Egmont äger. Så att det är mycket med det kungliga. Jag har skrivit flera böcker och ofta ut och reser med kungligheter och träffar kungligheter runt om i världen.
Mm. Spännande.
Mm, det är kul.
Mm. Och jag heter som sagt Sara Eriksson och jag jobbar som hovreporter på Kungliga magasinet, ditt magasin. Och precis som du själv har ett väldigt stort kungligt intresse så har ju även jag det. Och det är någonting jag brinner för och älskar att hålla koll på och följa. Vi tycker att det händer väldigt mycket i den kungliga världen just nu och vi kände väl att det var hög tid för en kunglig podcast, eller hur?
Ja, men alltså det händer alltid någonting i den kungliga världen och jag vet att när jag startade min tidning så var det många belackare som sa, vad skulle du kunna skriva om liksom? Men det tar aldrig slut. Nej. För det är alltid nya händelser och det är nya bebisar och det är bröllop och det är jubileum och det är statsbesök. Och, men det är också mycket historik som jag tycker är väldigt roligt att lyfta fram.
Mm, absolut. Och vi tänker här nu att det här ska bli en återkommande podcast och hoppas givetvis att ni ska gilla den här och hålla er uppdaterade med Kunglig koll.
Mm.
Vad säger du om att hoppa direkt över till Storbritannien där det nu händer väldigt mycket grejer?
Ja, alltså det är ju lite grann som det har varit i Sverige de sista åren. Det är nya bebisar och det är bröllop och det är ju sånt som är mumma för oss royalister. Därför vi älskar att få ta del av den här royalistiska yran som alltid sker vid de här händelserna.
Mm.
Så det är ju kul.
Ja, precis. Och i förra veckan så föddes det en ny liten prins.
Mm.
Hertig Part of Cambridge.
Ja.
En son.
En tredje barn. Mm. Son nummer 2. De har ju en flicka också däremellan.
Precis. Mm, och vad vet vi egentligen om den här nyfödda lilla prinsen?
Ja, alltså han... allting har ju gått bra i varje fall. Det känns som att Kate har varit gravid så himla länge. För hon var ju här i Stockholm i januari och var redan då gravid, om man säger så. Hon har ju haft jobbiga graviditeter i alla de här 3 barnen liksom, och varit sängliggande och så här. Men jag tror att det har gått rätt bra den här gången faktiskt. För hon har haft ett väldigt fullspäckat program och så sen då en dag så kom den här lilla prinsen och allting verkar ha gått jättebra.
Vad tycker du om prinsens tilldelade namn, Louis?
Alltså det som är så roligt med det är ju att han är ju döpt efter Louis Mountbatten. Och det var ju en person som liksom fanns i yttergrenen av det brittiska kungahuset. Han var ju född Battenberg, men i och med och barnbarnsbarn till drottning Victoria. Men i och med att första världskriget så fanns ett väldigt stort tyskhat i Storbritannien. Så då gjorde för engelskade man allting liksom, som hade med kungahuset att göra. Familjen fick då namnet Windsor, de hette, det var ju Saxen, Coburg och Gotha innan. Battenberg blev Mountbatten.
Just det.
Och därifrån kom då den här Louis Mountbatten, och hans syster var ju vår drottning Louise, som var gift med Gustav den sjätte Adolf. Så det finns en liten svensk koppling där. Han var en väldigt, väldigt stor Sverigevän. Men Louis Mountbatten, som var Earl Mountbatten av Burma, han var och siste vice kungen av Indien. Var en sån här jätteflott titel han hade. Han var ju då farbror också till prins Philip, som är gift med drottning Elisabeth.
Just precis.
Och han blev i mångt och mycket en extra farfar för prins Charles. Han kallar honom för honorary grandfather.
Just det, och det är väl också många som har förstått det lite bättre nu efter The Crown.
Precis. The Crown har betytt mycket, inte bara för oss inbitna kalenderbitare.
Nej.
Som gillar kungligheter, utan vanligt folk också.
Mm,
gillar The Crown. Ja, och där har ju Mountbatten dykt upp.
Precis. Men om man tittar på den här prinsen då, egentligen har för makt i det brittiska kungahuset.
Ja, alltså den dagen som... Det är så svårt att föreställa sig, tänker jag, ett Storbritannien utan drottning Elisabeth. Men dessvärre måste man göra det, därför att hon är ju bra över 90 nu liksom. Och Charles är ju, kommer ju vara en gammal man när han stiger upp på tronen.
Mm.
Och William kommer inte vara en lika gammal man den dagen han blir kung, va?
Det stämmer.
Och då har han ju de här tre barnen. Jag har svårt att tro att de får ett barn till. Det
tror du inte? Nej. Vi kan inte ha en liten prins eller prinsessa.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag vet inte. Det känns som att det här är nog sista barnet.
Mm.
Don't ask me why, det är bara magkänsla. Men jag tror inte det blir mer barn där.
Nej.
Men man pratar ju ofta i England om att det är viktigt. Och det pratar man ju ofta om när Diana var gift med prins Charles. Hon skaffade en heir and a spare.
Och vad menas med det?
Ja, men alltså en tronarvinge och en ersättare ifall något skulle hända, liksom. Prins William då.
Mm.
Så fick hon ju Harry då också. Men hon drömde ju alltid om en liten prinsessa. Och det gjorde nog Charles också, men tyvärr blev ju deras äktenskap allt annat än lyckligt. Men William och Kate verkar ju superlyckliga. Ett fint par, och det är roligt att de nu har fått en liten prins till. Och han kommer definitivt att bli en av världens mest kända personer när han växer upp. För det brittiska kungahuset trollbinder hela världen.
Är det inte lite så att man brukar kalla det för kungahusens kungahus?
Så är det ju alla gånger. Ja. Absolut.
När vi ändå är i Storbritannien, det är ju fler saker som händer där.
Ja, visst. Alltså, nu är det ju äntligen dags för Harry att gifta sig. Det blir skoj.
Den 19 maj så ska han säga ja till sin Meghan Markle.
Mm.
Vad kan vi förvänta oss av det bröllopet?
Ja, jag tror att det blir... Alltså i jämförelse med Williams bröllop så blir det något rätt intimt bröllop.
Mm.
Men i jämförelse med en, om jag får säga citattecken, en vanlig människa, så är det ju ett gala bröllop.
Ja, men absolut. Men när vi pratar om att det är intimt, pratar du då gästlista eller storleken på bröllop? Vad?
Ja, det är ju ett jättestort bröllop. De har ju bjudit hur mycket folk som helst, men de har ju inte till exempel bjudit några utländska kungligheter.
Och vad kommer det sig?
Ja, det är därför att Harry känner ju inga kungligheter från de andra länderna. Det är ju först nu William har lärt känna Victoria till exempel när de kom till Sverige. Och det där är en sån där lite snobbig attityd som har funnits hos det brittiska kungahuset rätt länge. Att de håller sig på sin kant och de umgås mer med den brittiska överklassen än med sina europeiska kusiner. För de är ju alla släkt med varandra. Eftersom de alla härstammar från drottning Victoria då. Men så Harry, han har fått välja själv vem han vill bjuda. Och vad jag har förstått så har han inte heller bjudit premiärministern till exempel.
Nej, jag hörde det. Är inte det ett lite märkligt utspel?
Ja, om man jämför med Sverige så tycker jag det är jättekonstigt. Därför att det är ju inte så att när Madeleine och Carl Philip gifte sig, då hade de ju hela riksdag och regering representerade, officiella Sverige. De hade också, kungligheter från många länder på plats. Och det är ju inte så att de har umgått speciellt mycket med vissa av gästerna som var här. Men man bjöd ändå in alla familjer att få komma. Och många av dem kom. Mm. Till och med Storbritannien då, genom att skicka prins Edward och hans Sophie som alltid dyker upp i de här sammanhangen, drottningens yngste son. Men jag tycker det är konstigt, för Harry är ju så nära i tronföljden ändå.
Ja.
Att nu inte regeringen och det officiella Storbritannien är bjudna, och att han inte har bjudit de andra kungligheterna från Europa. Det hade väl sett bra ut att göra det, tänker jag.
Tror du att vår svenska kungafamilj reagerar på att inte bli bjudna vid en sån här tillställning?
Jo, det tror jag.
Mm.
Det tror alla de andra familjerna gör. För att de hade nog räknat allihopa med att åh, vad kul att få åka till Windsor och gå på bröllop. Och så har han inte bjudit någon av dem. Liksom.
Nej.
Så det är ju jättemärkligt där. Ja.
Kan det skapa någon form av kylig stämning, tror du, mellan kungahusen?
Alltså jag tror att de är van med att britterna gör lite som de själva vill.
Mm.
Men jag blir förbaskad. Jag tycker det är jättedåligt.
Du tycker det är dåligt?
Ja, det är klart att de hade kunnat bjuda de andra familjerna. De behövde ju inte bjuda kungarna. Men de hade ju kunnat bjuda tronföljare eller liksom Carl Philip och Sofia. Det var ett jättebra representant
för
Sverige.
För visst var det så att kronprinsessparet närvarade när prins William och Kate gifte sig?
Ja, precis. Och då gjorde de som så att då bjöd de in representanter för alla kungahus. Och då valde familjerna vem de skickade. Så till exempel från Sverige åkte Victoria och Daniel, medan Norge skickade då Harald och Sonja, kungaparet, istället för Håkon och Mette Marit.
Mm.
Och danska drottningen åkte istället för Fredrik och Mary. Så att det där var ju... Men när William gifte sig, då var det ju... Han bjöd ju mycket mer länder, för att Storbritannien, i och med att det är en gammal kolonialmakt och fortfarande har kvar samväldet, så kom det ju ledare från hela världen dit. Det gjorde det ju inte på de svenska bröllopen till exempel, utan då var det monarkierna som man fokuserade på, samt då Finland och Island som vi står ytterst nära.
Men om man tänker så, vi kommer inte få se så många kungligheter då utifrån Europas kungahus, men vad kan vi förvänta oss om själva platsen och själva bröllopet? Vet vi någonting om det?
Ja, alltså han gifte sig ju i St. George Chapel, som då är så att säga slottkyrkan till Windsor Castle. Och det som är lite roligt med den är att den har en svensk anknytning.
Mm-hmm.
Därför att 1905 gifte sig Gustav den sjätte Adolf där med Princess Margaret of Connaught, som då blev kronprinsessa Margareta när hon kom till Sverige. Och det sen har ju varit lite... Den har inte varit jätteflitigt använd som bröllopskyrka, men prins Edward gifte sig där med Sophie Jones, och det var väl 99 tror jag de gifte sig. Och sen gifte sig också Charles och Camilla där 2005, va? Lite dåligt på årtal ibland, men jag tror att det var något... Fast också har då drottningens barnbarn Peter Phillips gift sig där. Som är son till prinsessan Anne.
Så det är inte precis det första bröllopet som är grönt där?
Nej, precis. Precis.
Mm.
Och sen har de, vad de har gjort är också det, att de har bjudit in till själva kyrkområdet, har de gett biljetter till olika organisationer som är knutna till Harrys välgörenhet då, så att säga. Men också, jag tror att man har kunnat ansöka om att få komma dit då. Men det är ju inte så att man får vara med på bröllopet. Man får se kortegen när den åker förbi. That's about it, liksom.
Och hur blir det då för allmänheten? Kommer man få någon chans att se det här? SVT kommer sända.
Ja, SVT sänder
bröllopet.
Och jag kommenterar, så det blir jätteroligt,
ja,
faktiskt.
Ja, det förstår jag. Men utöver det så kommer man inte komma så nära.
Nej, så är det.
Nej.
Det var lång tid innan det blev bestämt att det skulle vara tv-sänt ens en gång.
Okay.
Så att det här är ju... Det är ett lite annorlunda kungligt bröllop, det får man säga.
Mm. Men det ska bli spännande att se vad det blir, helt enkelt.
Ja, men absolut. Platsen, den är också, de använder ju den för den här strumpebandsorden, ceremonin varje år. Och drottningen firar alltid påsk på Windsor. Hon bor ju där. Det är ju hennes primära hem. Hon bor inte lika ofta på Buckingham Palace.
Som alla tror.
Som alla tror, utan hon bor på det här sagoslottet Windsor då, ute i London. Men det finns mycket att se fram emot där, och liksom, jag tänker ju på vilket, vi kan ju spekulera om vilken titel Harry kommer att få, liksom. Man tror att han får bli upphöjd till hertig då, för det är traditionen vid brittiska bröllop, och den hertigtitel som det surrar mest om är Sussex då.
Okej.
Och sen är det så här, och det är jätteviktigt att säga, att i Sverige liksom, ja, men Sofia Hellqvist, hon blev prinsessan Sofia.
Mm.
Meghan Markle kommer ju inte bli prinsess Meghan. utan om hon kommer att bära sin makes titel, vilket betyder att hon blir prinsess, han heter ju inte Harry, han heter ju Henry, så hon blir prinsess Henry of Wales då, som är hans formella titel idag. Om man nu blir hertig, då blir hon då istället the Duchess of detta hertigdöme.
Så hon kommer aldrig att kunna titulera sig själv som prinsessa?
Nej, inte i egen. Hon bär sin mans titel. Mm. Och det var ju samma. Diana blev ju prinsessa först i sin egen rätt, så att säga, efter skilsmässan från Charles, men dock utan då hennes kungliga höghet, utan hon var Diana, prinsessa av Wales, så att säga. Det är lite komplicerat, för britterna gör saker och ting lite annorlunda, va? Men Meghan, hon har ju redan liksom satt sin touch på den brittiska kungafamiljen, och det är ju definitivt ett generationsskifte på gång där, det får man ju säga.
Tror du att även den brittiska kungafamiljen nu kommer att moderniseras i och med Meghans inflytande och bakgrund?
Det har de redan gjort.
Det har de redan gjort.
William och Harry är ju totalt supermoderna liksom, och de lever ju inte i den här gamla världen som kungligheten alltid har gjort i Storbritannien, utan de är väldigt down to earth båda två. Trevliga. En av frågorna som de driver jättehårt är ju det här med psykisk ohälsa.
Ja, just precis, med Heads Together,
vilket är liksom, i England är det så här bara wow, du vet. Alltså, och William har tagit emot gayorganisationer, ett ämne man aldrig ens har berört i den brittiska monarkins historia liksom. Utan det är klart att de är barn av en ny tid, och de har också fått med sig båda två, det har ju båda två framhållit i många intervjuer, sin mammas då.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Empati för utsatta. Just utsatta precis. Grupper av människor, va? Så Dianas ande, den kommer nog att vara med väldigt stark den här dagen under Harrys bröllop.
Vi ser väldigt mycket fram emot det här bröllopet. Det är bara några få veckor kvar nu.
Ja, det ska bli jätteroligt. Det ska bli jätteroligt liksom. Mm. Och det här är ju det sista stora kungliga bröllopet i Europa på jättelång tid.
Ja, det är det. Vi har blivit lite bortskämda här nu ett tag.
Precis. Nej, Harry, han är ju den sista, så att säga. Visst, det finns en ogift kunglighet i Luxemburg, men jag tror inte folk är sådär mega intresserade av det, om man ska vara ärlig.
Nej.
Det här är det sista stora bröllopet, om inget liksom, om det inte blir någon skilsmässa omgifte någonstans, så att säga. Men det ska vi
det hoppas. Det hoppas vi verkligen inte.
Det hoppas vi att vi slipper.
Vi ska ta oss tillbaka till Sverige, eller rättare sagt Japan. För i slutet av april så besökte kungaparet Japan, och du var med där under den resan, Roger.
Absolut.
Hur var detta?
Nej, men det är nog, tycker jag, en av de absolut roligaste resorna jag har gjort i hela mitt liv. Det var ju, när man följer kungaparet så det är sjukt mycket jobb, därför att de har ett program som är... Alltså det, man kan inte ens föreställa sig, det är tidiga morgnar och sena kvällar hela tiden, och det är tempo, tempo, tempo. Man hinner knappt få i sig liksom en macka när man är i farten. Alltså.
Det är väl där många människor har lite fel bild av vilket arbete de faktiskt gör. Det är tidiga morgnar och sena kvällar som...
Jag tror att många människor som inte gillar kungafamiljen, de är inte intresserade av att ta reda på fakta. Det spelar ingen roll vad man berättar för dem. De har sin klara och tydliga bild klar, och det är ingen idé att ödsla energi på det, tror jag.
Nej, jag förstår. Men vad hände egentligen i Japan? Varför var de där?
Jo, men det är så här att Sverige och Japan har i år 150 år av diplomatiska relationer med varandra. Och för 2 år sedan var kungen på Japan med IVA, alltså Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Och då tog han upp frågan att vi kanske borde fira det här jubileet lite grann. Och eftersom de har varit på statsbesök 2 gånger i Japan redan, för hos nuvarande kejsaren och sen hos gamle kejsaren, så kan man inte göra ett nytt statsbesök förrän det blir en ny kejsare. Och det blir ju faktiskt nästa år då den här nuvarande kejsaren Akito abdikerar till förmån för sin son.
Just precis.
Men det är ju, vad heter... Det, så att istället var det då premiärministern och den japanska regeringen som bjöd in kungaparet.
Mm.
Och det var ett fullspäckat program. Och de hade med sig den största näringslivsdelegation de någonsin har haft på någon av sina utlandsbesök.
Och vad kommer det sig att?
Japan är ju en av världens största ekonomier. Mm. Och den vill man göra affärer med. Och det är det som är grejen, vilket republikaner inte vill erkänna, men... Kungen har en unik förmåga bara genom att vara den han är att skapa intresse för Sverige. Det är inte så många som bryr sig utomlands som en maktlös president kommer. Men när en kung kommer, och framförallt en kung som våran kung som har faktiskt nu... Han slog rekord under den här resan.
Ja, exakt.
Som den monark som har suttit allra längst på tronen. Det väcker en väldigt stor respekt i ett land som Japan, det gör. Och ja, vi var ju ett jätteglatt svenskt journalistgäng där.
Mm.
På vad kan vi vara, 10 pers. Men den japanska presskåren, det handlar ju om liksom ett 150-tal som bevakade, hela tiden. Och sen är det så speciellt för dem också att få träffa, eller få se kejsarfamiljen. För kejsaren i Japan, han ger aldrig intervjuer, utan det är liksom, någon gång kan de ge någon slags konstig presskonferens, va?
Mm.
Men vi fick ju åka ut till kejsarpalatset också, och det var jättespännande.
Wow. Hur var den upplevelsen?
Ja, men alltså överhuvudtaget är det så här att om man inte har varit i Tokyo så måste man åka dit, trots att det tar 12 timmar att flyga dit om man är liksom... Och jag är en gammal man med liksom reumatism. Eller så gammal är jag inte.
Men nej,
jag,
du är inte så gammal.
Men jag känner liksom att sitta 12 timmar där liksom har väldigt ont. Liksom. Det
är påfrestande.
Det är påfrestande, och det är man tacksam att det finns lite rödpang man kan dricka liksom, och somna en stund. Men det är väldigt, väldigt speciellt i varje fall. Men när man väl kommer till Tokyo, det är ju en helt annan värld.
Mm.
Och Tokyo är ju med sina förorter, det sägs vara världens största stad.
Mm.
Alltså det handlar om ungefär 36 miljoner människor som bor i den här regionen, va?
Det är helt ofattbart.
Och du vet, när du kommer ner, och det är skyskrapor och det är, vad heter, motorvägar som liksom går i våningar på varandra.
Mm.
Och så sen då är det omgivet av den här gamla traditionerna och historiken som är så viktigt för japaner. Och det är ett oerhört vänligt folk, alltså. Man känner sig trygg när man är på gatorna i Tokyo, det gör man.
Mm.
Men då mitt i den här enorma storstan så ligger en ö.
Jaha.
Och på den ön bor kejsaren med sin familj. Och till den ön har japanerna bara tillträde 2 gånger per år. Och det är dels när kejsaren fyller år, och det gör han den 23 december.
Mm.
Och sen så får de också komma dit till nyår, för att då har de en ceremoni där liksom, där de tar emot folket.
Så det händer alltså bara 2 gånger om året, och det är väldigt centrerat då till december?
Ja, men precis, i loppet av en vecka kan man säga. Men när man kom dit liksom, vi blev... det var väldigt, väldigt spännande då, våran pressgård där. Vi fick liksom... åka på en buss genom massa säkerhet, såklart. Man får gå igenom flera sådana här säkerhetskontroller ungefär som man är på Arlanda, va?
Ja, det är så pass hög säkerhet där.
Precis, och det har jag aldrig varit med om någonstans. Jag har besökt jättemånga kungliga slott i Europa då, för möten med kungligheter. Men i Japan det var det speciellt. Och sen då fick vi åka... i en buss då, på såna här små slingriga vägar då. inne på det här området där kejsarfamiljen bor. Där de har en egen risodling. De har, det är som en egen stad i sig själv. Och de har poliser som visar vägen och som släpper fram hela vägen och sådär. Man ser ett par hus och då förstår man ju att i vissa hus bor då de här olika familjemedlemmarna. Då.
Mm.
Och när de väl kom fram till the main residence, att säga det kejsaren och kejsarinnan tog emot, det är byggt på kanske 70-talet.
Jaha.
Så det är inget gammalt palats, utan det är modernt och det är otroligt, det är otroligt stilrent, men det är också anspråkslöst. Det är ingen pompa och ståt liksom, utan det är jätte basic.
Hur skulle du förklara då en första anblick alltså, hur du kom dit?
Ja, alltså det handlar om tegelsten och det handlar om glas liksom.
Mm.
Det är väldigt väldigt minimalistiskt. Man kan googla Imperial Palace Tokyo om man vill ha en bättre bild själv, och ser ni vad jag menar liksom. Det är inte så märkvärdigt faktiskt, men ändå värdigheten. Och det vi kände oss var där, för vi blev då placerad tillsammans med japanska journalister precis framför entrén där kejsarparet skulle ta emot vår kung och drottning. Och vår kung, jag intervjuade kungaparet flera gånger när jag var i Japan också, och de underströk om och om igen den nära relation och vänskap som de har fått med kejsarfamiljen genom alla år.
Mm.
De är stora Sverigevänner. Kejsaren är till exempel besatt av botanik, och hans stora hjälte i livet är Carl von Linné. Så att han har ett jättestort intresse för det där. Men när vi då står där och väntar på att kungaparet ska komma, då kommer ju kejsaren och kejsarinnan ut, och vi stod väl kanske ett par meter liksom mitt emot dem, och det var bara buga, för det gjorde japanerna, och det kändes väldigt naturligt att göra det, för att det var en sån, det är svårt att förklara det liksom, men de inger en sån respekt, och kejsaren han är 1,65 lång, så att det är ingen stor kar liksom. Men hans betydelse för japanerna är ju enorm, och den enda person i kungliga kretsar som jag kan se på samma sätt, det var ju då före kungen av Thailand, alltså kung Bhumibol, som också betydde jättemycket för sitt folk, va?
Mm.
Och som också hade ett gudomligt väsen över sig. Men så det var väldigt speciellt, och det är klart att det betyder mycket för Sverige i ett sånt här sammanhang också, att vår kungafamilj är så uppskattade av den japanska kejsaren, för Japan är som sagt en jätteviktig marknad då när det gäller handel, och det är ju därför alla de här, det var ju de som följde med, det var allt från Jakob Wallenberg till Carl-Henrik Svanberg till små unga entreprenörer som jobbar med startup-företag, och det var det kungen ville trycka på, att men det är det här för vi är här liksom, också för att kunna göra affär helt enkelt, och det gagnar den svenska ekonomin jättemycket det där, va?
Och marknadsföra Sverige som land helt enkelt.
Ja men precis, och det finns ett stort intresse för Sverige vart man än kommer. Jag har ju varit med på många statsbesök genom årens lopp, och det är alltid stor entusiasm som man ser på vårt land, och det ska vi vara stolta över tycker jag.
Ja, verkligen. Men om du får välja ut ett tillfälle från det här besöket, vad är det du tog med dig hem?
Oj, jag tror att liksom, det är jättesvårt att sätta ett ord och en händelse liksom, för att hela upplevelsen, hela resan, sammanhållningen också, bland alla oss som reser, och har sett att vi som är journalister är ju egentligen konkurrenter med varandra. Mm. Men det är som en klassresa nästan.
Man blir lite mer
ett
med varandra.
Ja, vi är ett gäng. Mm. Vi är ett glatt gäng som åker iväg. Och det är en jättestark sammanhållning i det här gänget, va. Men sen också att resa med kungaparet är ju jättemärkligt och jättespeciellt. Och få vara med i deras kortege och få prata med dem flera gånger också. Men det som jag tycker var så himla roligt, det var ju att jag fick möjlighet då under min intervju med kungen, och det här var alltså dagen innan som hans jubileum ägde rum, att faktiskt gratulera honom, men också säga tack till honom för hans arbete för Sverige, därför att det är inte så ofta han kanske får höra det, jag vet inte.
Och hur tog kungen emot?
Han blev jätteglad och underströk också det, hur kul han tycker det här är, och att han hoppas att han kan fortsatt bidra att hjälpa Sverige och sådär. Så det var väldigt, väldigt skoj.
Och när kungaparet kom hem ifrån Japan, då var det dags att fira igen. Inte bara det här jubileet, utan kungen fyllde 72 år.
Mm.
Och det firades traditionsenligt på Kungliga slottets yttre borggård. Var kommer den här traditionen ifrån?
Alltså kungen har firat där ända sedan han var kronprins, sin födelsedag. Och han var ju då hertig av Jämtland. Och då vet jag att det var liksom det förbandet då, som från Jämtland som alltid var där och uppvaktade. Men det här har ju blivit en sån trevlig tradition så att, och det har ju varit kvar då. Och framförallt, det han tycker är kul är ju det att alla de här barnen kommer dit med blommor och presenter till honom.
Precis, liksom. Att de kommer och lämnar det till honom i slutet av.
Ja, men visst.
Det är så sött.
Ja, men visst. Nej, men jag såg bland annat en liten kille som kom dit på sin lilla leksaksmotorcykel.
Ja, jag såg det. Det var så himla gulligt.
Och kungen skrattade ihjäl sig. Han tyckte det var kul liksom.
Han får enormt mycket blommor.
Ja, han gör ju det. Det, så det där har blivit, han älskar den där traditionen liksom. Och sen är det också så kul för oss då liksom, även om det finns ju tyvärr ingen riktig slottsbalkong så där som på Buckingham Palace, utan familjen får klämma in sig i ett fönster liksom, och titta ut där då. Nu eskorteras han ju då alltid av prins Carl Philip, men det är ju för att han har ju en militär utbildning och bakgrund. Prins Daniel har ju tyvärr inte det. Och jag säger tyvärr, jag tycker det hade varit flott att se honom i uniform också.
Ja,
liksom.
Det hade det varit.
Men tyvärr så är det då... Så att han är då civilklädd tillsammans med resten av familjen uppe i ett slottsfönster. Och igår så var det ju show då. Det är ju som vanligt Estelle som håller igång.
Ja, och jag såg även att hon hade målat naglarna igår i svenska flaggans färger. Det var väldigt fint.
Precis. Och så lilla Oscar då. Grymt fina ungar Victoria har fått, alltså det måste man ju verkligen säga.
Och det är så härligt att se dem i action tycker jag. De engagerar sig och tittar och undrar och skrattar och ler.
Och jag verkar tycka att det är roligt också. För det är klart att alla barn hade nog inte tyckt att det var jätteroligt att vara så där iakttagna och granskade hela tiden. Men de här barnen, de sköter ju verkligen det med den äran alltså.
Och så var även drottning Silvia på plats, prins Daniel, kronprinsessan Victoria och prinsessan Sofia.
Precis.
Prinsessan Madeleine, hemma med
nya bebisen. Nej men precis, hon är ju i London för tillfället.
Vi rundar väl av vår första kunglig koll här och tackar för oss.
Ja.
Och så hörs vi igen om en vecka.
Ja, vi kommer tillbaka.
Det gör vi. Ha det fint.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.